Das sieht. Jag känner bara, jag vill börja med, man blir så glad när man är här i veckorna i kyrkan, man möter människor och det är en sån aktiv församling. Många gör såna otroliga tjänarinsatser och jag vill bara passa på att uttrycka min glädje över det. Det är så skoj. Vi har ju språkcafé här och på Resta gård och jag har fått vara med där lite grann. Det är så härligt att se vilken iver ledarna är med och tjänar. Och alla ni andra som gör fantastiska insatser i klädbutiken på Resta, barn- och ungdomsarbetet. Ni gör fantastiska tjänarinsatser. Jag är så glad att se den här inspirationen som ni ger. Gud välsigne er allihopa. Idag så ska jag tala om att leva ett profetiskt liv. Och jag tänkte jag skulle börja med att berätta lite vad vi var med om förra helgen. Vi var ju iväg några stycken till Norrköping. Jag kan visa bilden här. Vi får se om den kommer. Där har vi ett härligt gäng. Dubbelbjörn, Dubbeljohan och Roger. Är tillsammans där. I våran lilla stuga vi bodde i. Men det var en fantastisk konferens i alla fall. Och jag tycker jag har märkt på Johan den här veckan att han har varit ännu mer inspirerad. Han brukar alltid vara inspirerad så det räcker, men den här veckan har det liksom lyst om honom. Och jag hoppas att jag också har fått lite mer energi. Jag tänkte jag skulle börja med att berätta vad vi gjorde när det inte var konferens. Vi var ute på stan där lite med. Vi blev så inspirerade så vi tänkte vi måste gå ut och försöka möta människor med evangeliet. Så vi var ute och gick där mellan samlingarna en av dagarna och då kom vi förbi ett torg kan man säga. Och vi var ju alla väldigt inspirerade och kände väl att vi ville dela med oss av det vi hade fått. Och där på torget så var det så att Björn och jag började att prata med en person som hette Andreas. Det var lite roligt för man såg att när han fick se oss så blev han lite orolig. Han satt där och pysslade och rullade cigaretter och han blev väldigt orolig när han fick se oss och vi förstod när vi började prata om att han var rädd för att vi var civilpoliser. Skulle komma och ta honom där. Men man såg hur han drog lättnaden suck när han märkte att vi var inte civilpoliser. Vi hade inte sådana ärenden. Så vi började prata med honom och så småningom så kom hela gänget. Så vi var fem personer som pratade med honom. Och hade ett jättehärligt samtal om, vi kom in på tro och lite om livet. Och det visade sig att han för första gången i livet, han hade gjort en brottslig handling och skulle inställas hos polisen för att få åka in i fängelse då för första gången i livet. En ganska jobbig situation. Och då sände Gud oss till honom den kvällen, den eftermiddagen för att möta honom. Det kändes väldigt rätt på något sätt och vi hade ett fint samtal där. Och i det samtalet så försökte jag lyssna in Gud om han skulle ge mig någon ledning. Och då så upplevde jag att det var någonting med hans mamma. Så jag frågade honom, jag upplever att Gud talar om att det är något med din mamma, stämmer det? Ja, det är så att vi har haft en väldigt dålig relation, sa han. Jag har varit väldigt besviken på henne under många år. Men jag skrev ett brev för ett tag sedan där jag uttryckte att jag ville förlåta henne och att vi skulle kunna börja om på nytt i vår relation. Och så letade han i sin väska. Han hade allt han ägde med sig där. Då, så han började leta i en väska. Och till slut hittade han ett knuggligt brev som han gav till oss. Och vi fick läsa det vad han hade skrivit. Då. Det var en ganska rörande möte där. Sen så skildes vi åt så småningom. Och han verkade ändå lite uppmuntrad fast han skulle inställas hos polisen samma kväll. Och vi försökte uppmuntra honom också att ta chansen nu. Om du kommer till ett fängelse där det finns kristna som gör besök, fängelsepräster eller fängelsepastorer, ta chansen att prata med dem för de vill gärna hjälpa dig och stötta dig. Gud har inte glömt bort dig även om du har en tuff situation. Det var en liten häftig grej som hände där. Ni kommer nog säkert få höra mer om den här konferensen så småningom. Men nu ska vi gå in och titta lite på den här texten som vi läste som inledningsord idag från första Korintherbrevet 14. Och det här är en text som många av er, ett sammanhang som många av er känner till, eftersom det här är en församling som har jobbat med New Wine i många år, så har ni säkert hört den här texten och läst den vid flera tillfällen. Och då kan man ju ibland tänka sig att det här kan jag. Jag vet av egen erfarenhet hur lätt det är att tänka så, att ja, men det där har jag hört förut, det kan jag. Men är det inte så med oss människor att egentligen först när vi praktiserar någonting som vi kan säga att vi kan det möjligtvis. Egentligen kanske man inte kan säga att man kan någonting utan Gud egentligen. Men möjligtvis att när man praktiserar något så kanske man kan säga att man kan det. Och jag tror att vi har en liten resa kvar där. Även om det finns, det är ett starkt profetiskt flöde ibland i våran församling, så tror jag att det kan bli mycket starkare. Jag tror kanske inte alla av oss fungerar så mycket som Gud i alla fall hoppas att vi ska göra på det här området. Så att Gud vill ännu mer här, och därför tror jag att vi ska ta till oss de här orden. Så att det får bli praktik ännu mer i våra liv. Vad är det som sägs i de första verserna i första Korintherbrevet 14? Det här kommer ju i ett sammanhang också, kan vara bra att veta, där Paulus talar om gudstjänsten. Under flera kapitel så talar han om den kristna gudstjänsten. Och där, i de första kapitlerna så är det lite mer kring även lite moraliska saker. Sen kommer han in på gåvorna i kapitel 12. I kapitel 13 så talar han om att kärleken är det som är det viktigaste i kristna livet. Och det är även när vi firar gudstjänst, så är kärleken väldigt viktig, att den är grunden för allting. Och det, ni som har varit på bröllop har väl hört de verserna många gånger. Och sen i kapitel 14 så landar han då i att jämföra den profetiska gåvan, hur viktig den är i förhållande till tungotalet. Och det är ju en liten, kanske för oss, en liten konstig jämförelse som inte känns så relevant för oss idag i våran församling kanske. Men i det här så väver han in en väldigt intressant undervisning om den profetiska gåvan, hur viktig den är. Och han säger ju så här: sträva efter kärleken, men var också ivriga att få de andliga gåvorna, framförallt profetians gåva. Ibland kanske vi fastnar i att det räcker med att vara kärleksfull. Det är det som är det viktiga i det kristna livet. Och det är ju en stor utmaning. Det måste jag ju säga själv. Att vara kärleksfull är verkligen någonting man får jobba med hela livet. Med Guds nåd så kanske man steg för steg kan bli mer och mer kärleksfull. Men det är ju en livslång process för oss att jobba med. Men det räcker liksom inte med det. Det är ganska tydligt här att Gud vill mer. Han säger också: var också ivriga att få de andliga gåvorna. Att vara ivrig är ju, det är ett väldigt aktivt ord. Att det är inte någonting som bara faller på en, utan det finns ju en tydlig uttryck här att vi behöver liksom söka det, längta efter det, sträcka oss efter det, vara ivriga att jobba på att komma i funktion i de andliga gåvorna. Och det tror jag är en väldigt viktig uppmaning som finns här. Och jag vet, Bruce Collins brukar undervisa mycket om det här, och jag har hört honom predika flera gånger och undervisa om det här. Och han säger att utan de andliga gåvorna i funktion så är vi, kan vi inte leva ut kärleken, för att de andliga gåvorna är liksom Guds kärleksspråk. Det är så han uttrycker sin kärlek och genom sin församling. Så det är först när vi börjar fungera i andliga gåvor på många olika sätt som vi kan uttrycka Guds kärlek fullt ut. Och det tycker jag är en ganska bra förklaring. Så därför är det här med andliga gåvor, det är inte någonting man kan tänka att ja, men det är ett fritt val för människor som känner sig lite mer andliga, utan det är någonting som gäller för alla kristna att sträcka sig efter och ivrigt söka. Vill man vara en lärjunge, vi har ju haft lärjungaskap som tema länge, så innefattar det att man sträcker sig, att man är ivrig att komma i funktion i andliga gåvor. Och då står det också framförallt profetians gåva. Den verkar vara extra viktig då. Och då kan man ju känna att det känns lite konstigt. Vi svenskar brukar säga att allt är lika viktigt. Vi i mellanmjölkens land så är vi väldigt noga med det, att det ska vara rättvist och inget ska säga att vara viktigare än något annat. Så därför kan man ju reagera lite. Jag vet inte om ni har tänkt på det när ni har läst det här ordet. Varför säger Paulus så och Gud att just den profetiska gåvan är extra viktig? Varför säger han så? Det är ju någonting man måste ändå fundera över. Jo, förklaringen kommer ju senare här. Dels att den bygger upp. Den ger uppbyggelse till församlingen, men den ger också uppbyggelse till var och en av oss. Den ger uppmuntran, uppbyggelse och tröst. och många andra saker också, men kanske framförallt de tre aspekterna. Och det är något som är väldigt viktigt för oss som kristna, att vi växer, att vi blir uppbyggda, uppmuntrade och tröstade. Och nu går vi in i den här drivedsmånaden snart, och jag tror även där att den profetiska dimensionen är väldigt viktig, för att trösten, uppbyggelsen och uppmuntran är någonting som vi behöver. Och i själavård och inre helande så är det här väldigt viktiga ingredienser. Att Guds ande liksom får tala till oss personligt och bygga upp oss. Och ibland kommer det via andra människor, ibland kommer det direkt till oss. Så att det här är väldigt grundläggande. Och om jag hoppas att vi på något sätt ska kunna ta emot det, att den profetiska gåvan har en väldigt viktig funktion så, utifrån vad Bibeln säger. Och det säger ju inte att vi givetvis ska ha alla de andra gåvorna också. De är jätteviktiga de också. Men här så ser vi att just utifrån den här funktionen så är det viktigt med det profetiska för att bygga upp oss. Man kan säga att de profetiska orden blir som rema-ord in i våra liv. Jag kommer inte hålla någon undervisning om det med rema och logos, men det är två olika ord för Guds ord i den grekiska grundtexten. Och rema, det är mer ett direkt tilltal från Gud, medan logos är Guds ord lite mer allmänt. Och det profetiska ordet blir alltså ett rema-ord in i våra liv. Det är någonting som förvandlar oss, som ger liv, medan Guds ord som vi har i Bibeln är jättebra, men att det är mer ett allmänt ord som kanske inte har den livsförvandlande karaktären om det inte är Guds ande som använder det in i våra liv och som är tilltal. Men ett profetiskt ord som är rätt, det är ett remaord rakt in i våra liv, och det är det som gör det så kraftfullt. Och jag själv både upplevt det förvandlande kraften och sett andra människor bli förvandlade av profetiska ord som kommer in i deras liv. Hur hör man då Gud rent praktiskt? Ja, det kan ju bli en viktig fråga för oss. Jag tänkte vi skulle titta lite på det idag. För ibland kan det ju låta lite, det kan bli så flummigt att tala om det här med uppenbarelse. Jag vet inte om ni kan känna det så ibland, men att man kan fundera med hur funkar det här egentligen rent praktiskt? Så jag tänkte lite kort försöka gå igenom det. Ett vanligt sätt som Gud talar på, det är ju genom Bibeln. Därför är det väldigt bra att läsa Bibeln, för när man läser Bibeln kan Gud tala också. Inte bara genom undervisning, utan bibelord kan liksom bli levande in i våra liv och någonting som landar hos oss och blir till liv. Så Bibeln är ett vanligt sätt som Gud talar genom. Han talar givetvis genom sånger och sångtexter och dikter och sånt också. Så alla former av ord som sjungs eller talas ut kan ju bli profetiska ord in i våra liv. Sen talar Gud ofta genom en inre röst. Det är någonting som man kan läsa om i historien, hur många människor uppfattas som en inre röst som talar. Och det där kan man vara lite, känna lite försiktighet inför. Det är inte så, om man går till sin psykiatriker och säger att man hör inre röster, så kanske de undrar vad man håller på med. Så man får vara lite försiktig med det. Men faktum är att den helige ande talar. Han talar med en inre röst till oss ibland. Och den kan hur det låter har jag fått frågan om ibland. Och det är lite svårt. Jag tror det är lite personligt för oss var och en hur det kan uppfattas. Men det är som en stark tanke som liksom ekar inom en så. Sen en väldigt vanligt sätt som Gud talar genom tankar, givetvis att våra tankar är inspirerade av den helige ande. Det är kanske det vanligaste sättet Gud talar på, men det är också det svåraste, för det är svårt att urskilja vad är mina tankar, vad är Guds tankar. Men det är genom att leva nära Gud, uppfylld av den helige ande, så blir mer och mer av våra tankar inspirerade av Gud, så vi kan lita på att det är Guds tankar vi tänker. Och där kan man lära sig också urskilja vilka tankar som är från Gud och inte. Men det krävs mycket träning för det. Vi kan även uppfatta att Gud talar med inre bilder. Att man ser bilder i sitt inre. Man kan även se bilder när man har ögonen öppna så här. rörliga bilder, stillbilder i färg, svartvitt. Och det här är också något som är väldigt personligt då, hur vi uppfattar Guds tilltal så. Men nu ger jag lite schematiskt så här bara hur de här tilltalen kan uppfattas. Men det gäller att lära sig att urskilja de här bilderna och tro att det är Gud som ger en bilder. Det tror jag är ett väldigt vanligt sätt Gud talar till oss som vi inte tror är Gud. Vi tror att vi dagdrömmer ibland och ser bilder och grejer. Men många gånger är det Gud som talar. Det är samma sak med drömmar på natten. Att de kan ju vara inspirerade av Gud. Det ser vi många exempel på i Bibeln. Och det gäller också att lära sig att kunna identifiera när det är Gud som talar genom drömmen och kunna tolka den. Och när det gäller så mer symboliska saker så är ofta problemet att vi inte har lärt oss att tolka de här bilderna och de här drömmarna, och därför så tror vi att det bara är vi själva som kokar ihop grejer. Men jag skulle kunna tänka mig, nu har jag ju studerat det här med kristen drömtolkning en hel del. Jag skulle tänka mig om många av er berättade era drömmar för mig, så skulle jag vara säker på att ni kanske skulle tänka så här. Det händer ofta i alla fall att det där är min egen grej som jag kokar ihop på natten. Men om jag skulle höra det, så tror jag säkert att en hel del av dem skulle jag tolka som profetiska drömmar. Så kom gärna om ni har fått drömmar och skriv ner dem och dela dem gärna med mig, så kanske jag kan hjälpa dig och förstå att det kanske är Gud som vill tala till dig genom drömmen. Och det finns ju andra som säkert är duktiga på det här också. Så vi får hjälpa varandra i att kunna identifiera. Och det gäller även med bibliska bilder och visioner och sånt, där man ser saker att det kan behövas lite mer hjälp för att tolka det. Och här har vi även det här med visioner då, som det är lite mer överkurs. Jag går inte in så mycket på det, men där är det oftast lite mer att man rycks med liksom och får något uppenbarat för sig. Det är oftast en starkare upplevelse kring det här med. Sen händer det att Gud talar med hörbar röst ibland. Är det någon som upplevt det någon gång? Där har vi några som upplevt det, ja. Det är ju väldigt härligt på ett sätt. Då blir man ju mer trogen, eller då är det lättare att tro att det är Gud som talar när man får vara med om det. Jag har bara varit med om det vid något eller ett par tillfällen. En gång så var det faktiskt så att jag hade glömt bort ett namn på en lapp som låg på min expedition när jag jobbade som pastor i Uppsala. Och jag ringde till min kollega, för jag tänkte han är ju på expeditionen, han kanske kan gå in på mitt kontor och kolla på den här lappen. Och under tiden jag väntar i telefon så hör jag en röst i telefon som säger Gustav Götmar. Jag hör det liksom med mitt fysiska öra så här. Och jag tänker, det var lite oartigt, tänkte jag. Rickard och min kompis, han kunde väl ha väntat tills han kom fram till telefonen. Han ropar liksom genom hela rummet, tänkte jag. Det var lite oartigt så där, för det var som en ekande röst. Men sen efter kanske 5 sekunder hör jag hur det sprakar till, så kommer han tillbaka där och så säger, ja, jag hittade en lapp här, det stod Gustav Götmar på den. Kan det stämma, är det din? Ja, sa jag, men du har ju redan ropat det, sa jag. Nej, jag har inte ropat något, sa han. Jag kom ju fram till telefonen nu. Så då tänkte jag att då måste det ju varit Gud eller en ängel som liksom talat till mig då i telefonen där, för att jag skulle förstå att du behöver inte ringa till din kompis. Jag finns ju här liksom. Ta mig först och ta kompisen i andra hand. Det var en härlig upplevelse av att Gud liksom, han har omsorg i såna här enkla grejer. Och jag vet inte, jag kan inte lova. Det är ju så här, man kan ju inte lova att det var Gud som talade eller en ängel. Men vem var det annars? För jag hörde en tydlig röst i telefonen. Jag tror inte att Telia har såna röster som talar i alla fall. Så att det var en härlig liten uppmuntran för mig att Gud bryr sig om de här små sakerna i livet. Och jag berättade det här, och det var en kvinna i församlingen som sa så här, nu ska jag gå hem och lyssna på telefonluren i eftermiddag, sa hon. Så hon hade tänkt att hon skulle också få ett tilltal. Ni kan ju prova det. Man kan ju också få känslor i kroppen. Ibland kan man ju känna, det är ofta vid kunskapens ord, att man känner i kroppen att man får smärta eller att det blir varmt eller så. Det kan ju vara ett tecken på att Gud vill hela eller så. Så Gud kan tala på en mängd olika sätt. Jag tror att vi ska vara öppna för via hörsel, smak, lukt. Jag har även doftat faktiskt profetiska grejer ibland. Det är lite speciellt. Men det kan också hända. Så att vara öppna för att alla sinnen kan Gud använda för att tala till oss. En del tyckte det var roligt med dofter tydligen. Det var en kvinna som gick runt mig en gång. Hon hade sån här, hon gjorde en profetisk handling, hon i en förbönssituation, så hon gick med ett rökelsekar, alltså hon upplevde att hon skulle gå med ett rökelsekar så här runt mig och göra någonting i en förbönssituation. Jag var på en själavårdskurs. Låter lite spooky kanske, men så gick det till i alla fall. Och då så kände jag alltså fysiskt i min näsa en stark lukt av rökelse, för jag har varit i sådana sammanhang i ortodoxa kyrkor, de har rökelse. Jag kände den alltså fysiskt där, och det fanns absolut ingen rökelse i det rummet, kan jag säga, utan det var bara att Gud valde att göra det för att tala på något sätt. Så sådana här saker kan hända. Det här var ett litet axplock av hur Gud kan tala, en snabb kurs kan man säga. Och det jag vill säga att Gud talar väldigt personligt till oss. Det som funkar för den ena kanske inte funkar för den andra. Så därför behöver vi alla lära oss att vara känsliga för Guds tilltal på det sätt han talar till oss, var och en. Och jag tror att Guds tanke, och det ser man också i det här sammanhanget, är att han vill tala till oss i hela livet. Han vill att allt vi gör ska vara profetiskt, om man säger så, eller uppfyllt av hans uppenbarelse. Om du leder lovsång, om du sjunger lovsång, om du bakar, om du jobbar praktiskt, så vill Gud leda oss och vara öppna för att vi får göra det på ett profetiskt sätt. Det kan ju låta lite konstigt kanske, men en helig ande vill liksom vara med oss, och därför tror jag att det handlar om en livsstil på något sätt, att vara ledd av den helige ande, att vara öppen för att han vill använda oss på olika sätt. Så det här handlar inte bara om att dela kunskapens ord eller profetiska hälsningar, utan jag tror att Guds tanke med en gudstjänst så här också är att det ska vara Guds ande som liksom får tala uppenbara saker hela tiden. Och det är nog därför som han också lyfter fram som den här gåvan som väldigt viktig, att den profetiska dimensionen behöver finnas i hela det kristna livet. Och det här kan ju som sagt få väldigt positiva konsekvenser i människors liv. Jag var på Torp-konferensen för många år sedan, och i ett av mötena där så upplevde jag hur Gud talade till mig om att det fanns någon där som upplevde sig som en gråsten. Det var ju inte så rolig profetia, eller kunskapens ord kanske, att någon kände sig som en gråsten. Och att Gud älskade den här personen, hade en underbar plan för den här personen, och att den här personen skulle inte alls behöva känna sig som en gråsten. Och jag delade det här, det var faktiskt så att jag fick dela det i hela Torpkonferensen inför allihopa där som ett kunskapens ord. Och när mötet var slut, när det var förbön, så kommer det fram en man till mig med tårar rinnande nerför kinderna så här. Och så har han handen knuten så här. Och så öppnar han handen och så ligger en gråsten, hela torpladan är full av sådana gråstenar, det är sådana på marken där. Och så säger han så här: innan det här mötet så gick jag och pratade med Gud. Och så tog jag upp en sån här sten och sa: så här känner jag mig, Gud. Jag känner mig som en gråsten, det är ingen som bryr sig om mig, det är ingen som ser mig. Och jag är en kristen ledare, men jag funkar inte alls som det är tänkt. Vad är det för mening med att jag ska hålla på och tjäna? Jag känner mig helt värdelös. Jag känner mig som en gråsten så här. Och så tog han och bar den här stenen inför Gud i gudstjänsten. Och jag vet inte om han sa till Gud: du måste visa för mig att det är annorlunda, för jag orkar inte med det här längre. Och så genom Guds nåd, jag bara delar ju det där. Jag hade inte en aning om att det var så här laddat liksom. Och så fick det en sån otrolig konsekvens. Visst är det fantastiskt? Och den här mannen, han blev helt förvandlad av det här ordet. Det var som att det lyfte honom och hans självkänsla, hans identitet. Och det var ju ganska uppenbart att det var Gud, för att det var en väldigt ovanligt kunskapens ord också. Men på det sättet så blev hans liv förvandlat. Och all ära till Herren för det, för jag bara delade en tanke jag fick. Jag hade ingen känsla speciellt kring det. En annan gång i Uppsala när jag jobbade som pastor där, så i en gudstjänst så upplevde jag att Gud talade om att det var en person som hade problem för att den här personen tyckte det var jobbigt med att ha ojämn hy i ansiktet. Och jag förstod ju också att det här var väldigt känsligt, så jag sa att när jag delade det framifrån, så sa jag att det här är ju lite känsligt. Jag förväntar mig inte att du ska komma fram till förbönen, men om du vill får du gärna ta kontakt med mig vid ett senare tillfälle och berätta om det här stämmer. För jag tror att Gud har en stor kärlek, han har en stor kärlek till dig, och han vill hjälpa dig med de här tankarna du har kring din hy i ansiktet, att den är ojämn och så. Och Gud har någon hjälp att ge dig på något sätt. Och det här talar jag ut helt ovetande om att samma dag hade en ung kvinna stämt träff med sin pojkvän som var med i församlingen. Som var kristen, och hon var inte kristen. Och de hade bestämt att de skulle träffas i kyrkan efter gudstjänsten och gå ut och äta, tror jag. Och hon kommer lite för tidigt till gudstjänsten så där, och tänker att jag slinker in och kollar liksom hur läget är här. Jag har ju aldrig varit i en frikyrka, så det kan vara roligt att se vad de håller på med. Så hon går in och sätter sig längst bak på sista raden där det finns lite plats. Och ganska snart efter att hon har satt sig så talar jag ut det här kunskapens ordet. Och hon hade gått med de här tankarna då kring sitt ansikte, att hon hade ojämn hy och att det var jobbigt och så. Så Guds ande möter henne där, och hon får ett starkt gudsmöte av det här, och det leder fram till att hon kommer till tro, går en alfakurs och så vidare. Helt fantastiskt. Så när vi talar ut kunskapens ord här i kyrkan så ska vi veta att det kan vara väldigt kraft i dem. Om ni tycker att det blir mycket sånt ibland här i vår församling, så är det något fantastiskt som vi gör när vi tro talar ut saker. Och ibland kan det ha otroliga inverkningar i människors liv som helar och lyfter på ett fantastiskt sätt. Men det är viktigt också att allting prövas. Det står i Bibeln att vi ska pröva allt och behålla det som är gott. I första Thessalonikerbrevet 5:20 så står det: förakta inte profetier, men pröva allt, behåll det goda. Och det är viktigt att vi gör det med allting som görs, men framförallt saker som påstås vara från Gud profetiskt, så att det prövas, är det här verkligen från Gud, och att det prövas utifrån Bibeln, då stämmer det med Bibelns budskap, och stämmer det även med mitt vittnesbörd som jag känner i mitt hjärta, i min ande, känns det rätt det här? Och gör det inte det, då behöver vi inte ta emot, då ska vi inte göra det, utan då får vi hålla det på avstånd och liksom försöka lämna det i så fall. Men där kan vi också ha varandra. Det är därför det är viktigt att vi har församlingen, att vi tillsammans får hjälpa varandra att pröva saker. Och det är det som är så gott med gemenskapen i Guds församling. Och där finns också ledarskapet, vi pastorer, församlingsrådet, andra ledare som kan finnas med och vara bollplank i de här processerna. Och speciellt om det skulle vara någonting som är lite mer av förmanande karaktär eller tillrättavisande karaktär, då är det jätteviktigt att man inte delar det direkt, utan för det kan skapa väldigt mycket sår i människors liv. Och genom åren har ju märkliga saker skett i Guds församling också, där människor har blivit sårade. Så vi får vara väldigt ömma och ha en försiktighet också med varandra, att man inte ska dela saker som är av tillrättavisande och förmanande karaktär. För möjligtvis efter lång prövning och att ledarskapet har varit inkopplad och så vidare, för att undvika att det blir sår och så. Men som avslutning här kan man säga att Paulus också i slutet av kapitlet här säger i vers 31: ni kan alla profetera en i sänder, så att alla blir undervisade och alla blir uppmuntrade. I en gudstjänst finns det utrymme för alla att profetera, säger han. Det kanske inte funkar i en sån här stor samling, men i mindre husförsamlings- eller huskyrkosamlingar kan det fungera i andra sammanhang. Och att det är en viktig del av gudstjänsten, helt enkelt. Och han säger också: allt som mina bröder, i vers 39, var ivriga att profetera. Att det här är en viktig sak, att vi prioriterar det i våra samlingar. Låt oss be tillsammans. Gud, vi ber att vi alla ska få uppleva att du talar. Att det får bli något naturligt för oss, var och en. Och att det får bli naturligt ännu mer i våran gemenskap, i våran församling. Både här när vi möts på gudstjänster och andra samlingar, men också i vardagen. Att vi får uppleva att du talar och leder oss på alla möjliga sätt. Att våra liv får vara präglade av uppenbarelse och en profetisk dimension i allt vi gör. Gud, hjälp oss. Kom helige ande, öppna våra öron och ögon så att vi ser och hör och upplever det du vill. Och att det får leda fram till att ditt rike växer på olika sätt. Amen. Nu ska vi ta och lyssna på en förmedlande sång här.